Förra veckan så inledde David den här gudstjänstserien som vi har valt att kalla för Hemma hos. Och då talade han om att Jesus, du kan sätta på powerpointen så att den kommer upp. Då talade han om att Jesus, första bilden. Och då talade han om att Jesus vänder på hela begreppet familj. Och så säger Jesus att de som är min familj, det är de som gör Guds vilja. Alltså de som följer Jesus är hans familj. Att vi, församlingen, är en familj. Och det Jesus säger här, det är ju faktiskt att vatten är tjockare än blod. Alltså dopet och det som sker i dopet har större tyngd än det blodet, det biologiska sambandet man har med varandra. Är ni med? Så Jesus är väldigt radikal när han vänder på hela familjebegreppet. Och Paulus, som ni redan har fått hört idag, han använder ju bilden av en kropp med många delar som sitter ihop. När han ska beskriva församlingen. Och så säger Paulus att lider en kroppsdel, då lider alla kroppsdelar. Och är det en kroppsdel som gläder sig, ja men då gläder sig alla kroppsdelarna med den. Vi hör alltså ihop, inte bara med Jesus, utan också med varandra. Och när församlingen, familjen, fungerar som allra bäst, så är det ju så otroligt vackert. Och idag så tänkte jag att vi skulle titta lite närmare på den första kristna församlingen i Jerusalem. Hur gjorde de? Hur levde de utifrån att de var en familj? Hur märktes deras kärlek till varandra? Kan vi lära oss någonting av dem? Kan vi hämta inspiration? Och då ska vi liksom gå till apostlagärningarna. För vill man läsa om liksom när den första församlingen blev till, hur den växte och vad som hände runt omkring då, då är det apostlagärningarna man framförallt ska läsa. För det är som en historiebok utifrån när den första och de första församlingarna blev till. Så vi ska läsa en del texter ifrån apostlagärningarna. Och det första som jag vill ta er till, det är Apostlagärningarna 2 och vers 42-47. Precis. Och de deltog troget, alltså grejen är så här, lite bakgrund då, för vi kommer rakt in i ett sammanhang. Det är att lärjungarna har varit samlade. Jesus sa åt dem när han uppstod och när han for upp till himlen att innan ni gör någonting, stanna kvar och vänta tills ni har fått den helige ande som ska utrusta er. Och så har det här hänt. De har fått tag emot den helige ande. Och de har liksom fått olika språk och kunnat berätta om Jesus på olika språk till alla människor som var där. Och massa människor kommer till tro. Den här, och det hände jättemycket dagarna och veckorna efter den här händelsen. Och så kommer vi in då, precis när allt det här har hänt, i Apostlagärningarna kapitel 2, vers 42 och framåt. Och de, alltså alla som hade kommit till tro, deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönorna. Alla människor bävade, många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Och lite senare i samma bok, i Apostlagärningarna kapitel 4 och vers 32, så står det så här. Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ. Och ingen betraktade något av det han ägde som sitt. De hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att Herren Jesus hade uppstått, och de fick alla riklig del av Guds nåd. Ingen av dem led någon nöd. De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och lade ner den vid apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter hans behov. Josef, en levit från Cypern som apostlarna kallade Barnabas, det vill säga tröstens son, sålde också han en åker han ägde och kom och lade ner pengarna framför apostlarna. Alltså när jag läser de här texterna så blir jag ju både finner inspiration, men jag blir också väldigt provocerad. Jag vet inte om ni känner igen er lite i det här som dramat handlade om här innan. Alltså det är ju så radikalt. Förutom att de möttes troget i templet och i hemmen och firade nattvard, det är fine liksom. Men just det här när man kommer in i det här egendomsgemenskapen, att man sålde och delade och man liksom såg till allas behov, då är ju det ganska provocerande. Är ni med mig? Eller i alla fall att det väcker mycket frågor. Vad står det där för? Och vad innebär det för mig som Jesu lärjunge idag? Och särskilt eftersom vi ändå lever i ett väldigt individualistiskt och materialistiskt samhälle. Där det liksom snarare handlar om att vi bygger på hög, jag sköter mitt liv och sådär. Då tänker jag att det där svider lite extra för mig. Och samtidigt så ställer jag frågan, men vad var det som gjorde att man då såg på sina ägodelar på det här sättet? Vad var det som gjorde att man kände att man ville ha allting gemensamt? Vad var det som gjorde att man kände så med varandras behov? Att de gick och sålde en åker eller sitt hus så att pengarna kunde användas till att delas ut åt var och en utifrån behov. Vad var det som gjorde att den här första församlingen i Jerusalem såg på varandra som en familj och handlade därefter? Och det var inte så att det här var vanligt på den här tiden. Alltså deras sätt att leva och dela med varandra var otroligt revolutionerande på deras tid också. Det stack ut. Man talade om det sättet man var församling på det sättet. Det var det spreds ett gott rykte av det där. Och man sa, se hur de älskar varandra. Och när vi läser apostelgärningarna i sin helhet så kan vi se ändå att det var inte så att man kan se att apostelgärningarna, att församlingen där, de erkände ändå den privata äganderätten. Det var inte så att man sa, så fort du blir kristen då har du inget som är ditt liksom. Man sa inte så, utan en lärjungens egendom var hans egen. Men någonstans så var det ändå som att lärjungarna hävdade inte att det var bara deras egen. Att de första lärjungarna av någon anledning betraktade det ändå som gemensam egendom. Man behövde inte göra det, men ändå så såg de på det de ägde som någonting som inte bara var till för dem själva, utan att det var någonting som skulle komma alla till godo. Så det är viktigt här att det vill jag ändå stryka under, att vi ska inte uppfatta den här egendomsgemenskapen som den första församlingen hade. Att de sålde allt. Det var inte så att så fort de kom till tro så gick de och sålde allt de ägde eller hade och gav bort. Utan det är mer troligt att man sålde egendomar eller allt eftersom som behov uppstod. Och det var ytterst frivilligt. Men de gjorde det. Så frågan är, varför gjorde man det? Och jag tänker att någonstans måste du ha med deras möte med Jesus att göra och den undervisning man hade fått. Att det gjorde sånt djupt avtryck i deras innersta. Att det blev naturligt att leva livet på det här sättet. De människor som det här handlade om kom ju från många olika länder. Det läser vi om i början på apostelgärningarna. De kom ju dit från alla möjliga länder. De kommer till tro. Man talar inte samma språk, man har olika kulturer och sådär. Men så kommer man till tro och genom liksom sin tro så upplever de en annorlunda och en djupare gemenskap med varandra. Alltså tron på Jesus har bundit de kristna samman och inspirerat dem att liksom hjälpa varandra, att känna med varandra, att bära varandra, att glädjas med varandra. De visade sin kärlek till varandra i praktiken. Och det här är en gemenskap som bara är andens, den helige andens verk. Det är bara anden som kan göra det och skapa det i oss och förvandla våra liv så att vi faktiskt vill leva ett sånt här liv. Och när jag läser det här, precis som dramat var inne på, så är det ju ändå att man ställer frågan till sig själv. Hur ser det ut i mitt liv? Och hur ser det ut i ditt liv? Och jag tänkte nämna några exempel för att göra det här väldigt konkret. Och alla exempel är hämtade ifrån vår församling. Jag tänker att det finns en poäng. Och det är viktigt att ibland att vi får se vad som görs och vad som händer redan i våran gemenskap. Och det första jag tänker berätta, det har jag berättat massa gånger. Men jag tycker att det är så ett klockrent exempel. Och det var när jag och min familj, vi skulle flytta hit när jag började som pastor här. Och vi sökte ju efter bostad i över ett år. Vi hade inte möjlighet att köpa hus då, utan vi sökte efter någonting att hyra. Och vi ville bo i Obbetorp i samhället här. Men det finns inte så mycket att hyra här, eller hur? Och när det hade gått över ett halvår så först så är det en kvinna som upplåter en liten stuga där vi kan få, så att vi ändå kan få flytta hit. Vi fick bo där och hyra där. Vi hade ju småbarn då och när liksom sommaren gick över och hösten började så kände vi lite så här, vi skulle nog behöva bo lite större där ändå finns tvättmaskin och frys och lite sådana här saker. Vilket inte fanns i den stugan. Och då är det en familj som har vetat om vårat behov under över ett års tid. Och deras barn har liksom flyttat hemifrån och de börjar fundera så här, men varför bor vi två stycken i ett sånt här stort hus när den här familjen behöver någonting att hyra men de hittar inte. Så de som äger sitt hus, de säger vi kan flytta ut och hyra någonting annat så att ni kan få flytta in i vårat hus och hyra där under tiden ni fortsätter och söker. Det tänker jag är ett så här fantastiskt vackert exempel när församlingen får fungera en välfungerande familj. Ett annat exempel är ju också, de flesta av er vet men kanske inte alla, att jag under många år har varit sjukskriven för utmattning. Och det var en period när jag blev utförsäkrad ifrån Försäkringskassan och inte fick någon ersättning ifrån där. Och vår ekonomi var ju lite så här på gränsen. Och då har vi fått vara med om hur människor i den här församlingen har betalat en Stockholmsresa för oss som vi behövde göra. Vi har fått vara med om att någon helt plötsligt har kommit med 2000 kronor och bara sagt varsågod. Vi förstår att ni har mycket behov. Många sådana där exempel har vi fått vara med om. Otroligt vackert. Ett exempel är en kvinna som ringer till mig och ber, kan inte du komma hem till mig? Jag känner sån oro på insidan. Kan inte du bara komma och hänga med mig en stund? För jag behöver vara med någon. Och så går jag hem till den här kvinnan och vi dricker kaffe. Och det blir lite lättare för henne en stund. En annan ringer till mig och gråter. Förkrossat därför att livet har kört ihop sig. Och hon behöver få dela med någon och bara få prata med någon. Och vi sitter i ett samtal under en halvtimme. Och på det sättet där får vi liksom dela varandras smärta och bära varandra. Jag vet att många av er som sitter här och flera andra som inte är här besöker de som nyss har fått barn, besöker de som är sjuka, besöker de som är ensamma. Fantastiskt, vackert, tänker jag. Vi delar gräsklippare med en annan familj. Vi bor nära varandra och vi tänker, varför ska vi ha en varsin gräsklippare? Vi köper en ihop och så använder vi den tillsammans. Också ett sånt här enkelt tips när man kan dela på saker. Jag vet en familj som fixar en annan familjs bil utan att ta betalt för det. Någon bygger upp ett hus för någon annan familj. Andra öppnar upp sina hem för de som inte har någon biologisk familj i närheten. Som församling betalar vi lägeravgift för både barn och vuxna för att de ska kunna åka på både församlingsläger och barnläger. Därför att vi säger att det ska inte vara ett hinder. Ekonomin ska inte få vara ett hinder för människor att kunna åka på läger eller något liknande. Ni hör ju, allt det här händer i vår församling. Och jag tänker att exemplen är så mycket mer. Fantastiskt vackert. Så mycket som fungerar när det gäller den här gemenskapen oss emellan. Och samtidigt så tänker jag att vi längtar ju efter att det här ska få ske ännu mer. Och när Jesus kom. Kom han med ett budskap om någonting nytt har kommit. Så när Jesus började sin offentliga gärning, då kom han och sa liksom, det är någonting nytt som har kommit i och med mig. Ett nytt rike. Och alla som liksom tror på mig, följer mig, blir en del av det här riket som har brutit in i den här världen. Och i och med det här riket, alltså Guds rike, så har också en ny ordning kommit in. En ny ordning både när det gäller socialt, ekonomiskt, politiskt och på alla plan. Och Jesus, han börjar prata om att det som sker när vi kommer till tro, det är en total förvandling av våra tankar, av vårt sätt att se på varandra, av vårt sätt att hantera pengar, vårt sätt att leva, vårt sätt att värdera. Och författarna i Nya testamentet, de beskriver den här förvandlingen som händer på många olika sätt. Bland annat så talar de om att vi en gång var mörker, men att vi nu är ljus i Herren. De talar om att vi en gång var förlorade, men nu är vi räddade. Att vi en gång var främlingar, men nu är vi medborgare av Guds rike och tillhör Guds familj. Och den här förvandlingen som händer med människor som kommer till Jesus, det är ju inte någonting som bara sker över en natt. Utan det här är någonting som vi varje dag behöver överlåta oss till och säga till Jesus. Men jag vill leva i det här riket. Jag vill bli förvandlad av dig Jesus. Låt mig präglas av dig. Låt den här terminen som ligger framför att jag lite mer ska få bli präglad utav dig Jesus. Att vi tillåter Jesus att forma våra känslor, våra tankar, vår vardag och vårt liv. Och Jesus, han inleder sitt avskedstal till lärjungarna med att tala om kärlek. Han säger i Johannes kapitel 13, vers 33-35. Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig och jag säger nu till er vad jag sa till judarna. Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Så när han alltså ska lämna sina lärjungar, och det tror jag var jätteomvälvande för lärjungarna, för de visste ju inte vad händer nu. Men då vill i alla fall Jesus ge dem och skicka med dem ett förnyat kärleksbud. Och det är inte det här som vi brukar kalla för det dubbla kärleksbudet. Alltså att älska Herren din Gud och din nästa som dig själv. Det har Jesus liksom sagt till alla som lyssnade på honom. Men det han gör nu, det är att han ger till lärjungarna ett djupare bud. så som jag har älskat er ska ni älska varandra. Alltså vi har Jesus som exempel för kärleken till varandra. Och han, någonstans så är det som att han också säger att jag är på väg att ge er det yttersta tecknet på kärlek. Och det är att ge sitt liv för dem. Och så säger han att det ska utgöra grunden för kärleken till, ni har till varandra. Otroligt revolutionerande tänker jag, och starkt. Och jag tror det är jätteviktigt att vi påminner oss om att vår kärlek till varandra har sin grund i Guds kärlek till oss. Är ni med? Ty så älskade Gud världen att han sände sin son. Och Jesus i sin kärlek till oss gör det yttersta när han dör och uppstår för våran skull och för den här världens skull. Och så som en konsekvens av det så säger han, och ni ska älska varandra på samma sätt. Jag tänker att det är så att när vi kommer till Jesus så är det som att vi ställs i liksom en kärleksflod som kommer ända ifrån Gud Fadern genom sonen, och sonen sänder det vidare till oss och vi liksom får både bli förvandlade av den här kärleken av Gud, men när vi också får ge den vidare och älska varandra på samma sätt. Och jag tänker att en fråga till dig och mig idag är att hur kan vi ställa oss i det här kärleksflödet från Fadern och Sonen idag? Vad kan jag göra varje dag för att bara få ta emot Guds kärlek och bli förvandlad av den själv för att också ge den vidare till varandra? Jag sa innan att när man läser andra historieböcker som beskriver den här tiden, det är ju inte bara Nya Testamentet, utan det finns ju andra källor, så finns det en historieskrivare som, när han liksom beskriver den här kristna församlingen som kom till och växte till, så skriver han så här att, och alla är så förundrade över hur de älskar varandra. De hjälper varandra, de liksom delar ägodelar med varandra, de tar hand om de sjuka, de tar hand om de fattiga. Och det, då såg det ju inte ut som vårt land ser ut idag, att staten är inne och liksom tar hand om, det var ju ingen som brydde sig om dem. Och helt plötsligt såg man en rörelse av Jesu efterföljare som älskade varandra så mycket och det bara fick sådana konkreta uttryck. Och jag längtar efter att vi som församling både ska få stå där i det här kärleksflödet ifrån Gud och få bli förvandlade av det. Men också så längtar jag efter att få se en sån här kärleksrevolution också mitt ibland oss. Att man ska säga detsamma om oss. Och jag tänker att när det där händer, när den här kärleksrevolutionen får... Du kan klicka fram en bild, Hampus, här. Den verkar inte funka. Då tror jag också att människor kommer att dras och attraheras till en sån gemenskap. Därför att man ser att i den här församlingen så är inte människor ensamma längre. Det här är en församling där ensamstående mödrar med barn ska få känna sig hemma. Och att det här ska få vara platsen där misslyckade och liksom misslyckade pappor som liksom alla runt omkring sig säger, ja men du är körd liksom. Det här ska vara en plats för misslyckade pappor där man kan få ett nytt liv. Jag tänker att det här skulle få vara en plats där vi lyssnar på människor och deras erfarenheter som kommer från andra länder. Jag tänker att det här skulle få vara en plats där barn och unga känner sig hemma. Jag tänker att det här skulle få vara en plats när man inte mår bra, få vila i och känna sig omsluten. Och ibland så är det en utmaning. Min erfarenhet är det. Jag tror att vi alla vill hjälpa varandra, eller hur? Men ibland är det så där att hur vet jag om vad du skulle behöva? Eller det är inte alltid jag vet om hur jag skulle kunna hjälpa er eller visa min kärlek till er. Det är för att vi svenskar är lite så här, vi är lite rädda att kanske fråga, för vi är rädda att trampa någon på tårna, eller vi blir lite osäkra. Och när jag var som dåligast i min sjukskrivning, då märkte jag så här att jag hade jättesvårt att be om hjälp. För någonstans så tänker man som svensk, tror jag, att nej, men så farligt är det inte. Jag ligger ju inte för dödsbädden. Alltså klarar vi det här själva. Men det gjorde vi inte. Och till slut så är det någon, en vän till mig i församlingen, som peppar mig och säger, men Erika, börja säga vad du önskar, vad som skulle hjälpa er som familj. Och när jag började göra det, skicka iväg sms om att skulle ni kunna komma förbi med några matlådor och började säga våra behov som familj, då kom ju människor med matlådor, tog hand om våra barn, hjälpte till att klippa våran häck och allt vad det var. Så jag tror att vi också behöver bli bättre på att våga be om hjälp. För människor vill hjälpa. Och därför har vi sagt att i församlingsledningen har vi omsorgsgruppen. Och då har vi sagt att de kan få fungera som en liten sån här sambandscentral. Så är du här någon gång och känner, jag skulle verkligen behöva hjälp ekonomiskt. Eller jag skulle verkligen behöva hjälp med att betala mina räkningar. För det funkar inte för mig. Alltså hur man sköter rent praktiskt. Eller jag vill ha besök. Eller hänger ni med? Vad den är, så kan man höra av sig till omsorgsgruppen. Om man inte själv känner att man har några man kan höra av sig till, så får de fungera lite som en sambandscentral. Koppla ihop dig med människor som säger, ja men jag vill. Är det någon som behöver hjälp att fixa bilen? Jag kan, hör av er till mig liksom. Är ni med? Så det är någonting jag inte bara säger, utan börja praktisera det. Och utöver det också, var modig att berätta för några vad du behöver hjälp med eller vad du kan hjälpa med. Jag tänker också att ibland så är det kanske inte i den här stora gemenskapen som vi ska dela precis allt eller alla våra behov. Men då har vi de här små grupperna som vi har valt att kalla för cellgrupper. Det är en väldigt naturlig miljö att dela livet med varandra, att bära varandra, att hjälpa varandra. För där kan man liksom känna varandra lite mer. För det är omöjligt att jag har koll på 170 pers som vi är i församlingen nu, alla deras behov. Men i mindre grupper så klarar vi av det. Och till sist här så skulle jag vilja hoppa till lite längre fram i apostelgärningarna. Och så ska vi titta på ett jättekonkret sak som den första församlingen gjorde. När det gällde just den här gemenskapen i församlingen och hjälp till varandra. Och därifrån apostelgärningarna kapitel 6, de första verserna. Hampus, du kan hoppa fram till sista bibeltexten. Nej, det är ett ypperligt tillfälle. Har ni med er era biblar? Tekniken funkar inte alltid i telefoner eller annat. Så slå upp Apostlagärningarna kapitel 6, vers 1-6. Vid denna tid, då lärjungarnas antal ständigt växte, började de grekisktalande judarna klaga över att de infödda judarna åsidosatte deras änkor vid den dagliga utspisningen. De 12 kallade samman alla lärjungarna och sa: "Det är inte riktigt att vi ska försumma Guds ord för att ordna med måltider. Nej, bröder, välj ut 7 män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så sätter vi dem till sådana uppgifter. Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordets tjänst." Alla de församlade gillade förslaget och de valde Stefanus, en man fylld av tro och helig ande, Filippos, Prochoros, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolas, en proselyt från Antiochia, och förde dem fram till apostlarna som bad en bön och la sina händer på dem. Alltså den första församlingen möter ett behov. Och det man gör då, det är att man avskiljer människor som på ett särskilt sätt ska ha omsorg om änkorna. Det fanns inget skyddsnät för änkorna på den här tiden. Och det intressanta tycker jag i den här texten, det är att man sökte efter människor som hade gott anseende och var fyllda av den helige ande och vishet. Alltså man gjorde ingen skillnad på ordets förkunnelse och matutdelningen. Inget är mer andligt eller mindre andligt, utan båda uppgifterna är viktiga i en församling. Och båda uppgifterna är av Gud. Och som församling så har ju vi också avskilt några människor för den här uppgiften. Och idag är det ju inte bara änkor, utan behoven ser olika ut i alla tider. Och det är omsorgsgruppen i församlingsledningen. De har ju ett särskilt ansvar för den här med omsorgsbiten. Och vi ska alldeles strax be för dem, tänker jag. Och i deras uppgift. Och vi ska också be för alla ni som här också känner att ni har en särskild uppgift när det gäller att besöka människor. Er vill vi också be för idag. Jag tänker att lovsångsteamet, ni kan komma fram här. Så ska vi avsluta predikan. Och jag skulle vilja utmana oss på två områden så här. Dels tänker jag att ta den här stunden, att ge respons till Gud och det man har hört är oerhört viktigt. Att man låter det man har hört och det som har tagit tag i en liksom få processa igen. Och ett sätt tänker jag att ställ dig i liksom Guds kärleksflod och det här strömmen ifrån Gud och att det får bara få komma till dig. Låt dig bara stå och säga, Gud, jag vill ta emot din kärlek. Låt dig bara få liksom fylla hela mig. Och du kan både göra det genom att gå fram och ställa dig vid korset och bara säga det till Gud. Ibland är det bra att göra något fysiskt med hela kroppen när det är någonting man vill och längtar efter. Det blir väldigt tydligt då. Men självklart kan du få sitta kvar i din stol eller stå där du är liksom och bara, Gud, fyll mig med din kärlek, jag behöver den. Och det andra är att du och jag kan fundera, vilka konkreta steg kan du ta när det gäller omsorg om varandra i församlingen? Vad kan du konkret göra? Du kanske tänker på någon människa, du kanske redan nu har fått någon idé, men det här skulle jag kunna göra. För tänk om vi alla tar ytterligare ett steg i det här att visa omsorg om varandra. För jag tänker att då, vi är redan nu, men vi kan ännu mer få vara i en sån här kärleksrevolution. Låt oss tillsammans göra det i den här gemenskapen. Vi ber tillsammans.